reportageboken Tills alla dör beskriver journalisten Diamant Salihu en grupp killar som vuxit upp i samma bostadsområde, vars föräldrar och syskon känner varann och hur de i yngre tonåren dras in i ett kriminellt liv. Plötsligt en dag, i samband med ett brott, uppstår en maktkamp. Gänget delas i två och tidigare vänner är nu fiender. Från att ha krigat mot konkurrerande gäng från andra delar av stan om revir och knarkpengar så krigar man nu mot varandra. Det finns så många delar av den här situationen med gängkriminalitet som är upprörande på så många sätt. Men en sak som verkligen slog mig var hur de här tonårskillarna beskrev sina egna liv, sin vardag. Det var en misär. De här killarna, många fortfarande barn, var så ensamma och utlämnade till sitt gäng. Utan en fast plats att sova på, utan stabila vuxna i sitt liv. De lever som mitt i ett krig. Ett krig som utspelar sig i det egna kvarteret, mot dem som de alldeles nyss lirade fotboll eller åt glass med. Nu kan någon av dem vänta bakom nästa hörn med ett höjt skarpt vapen. Eller så kan de själva få i order att döda sin forna bänkgranne från lågstadiet. Och att säga nej är inte ett alternativ. Den tillvaro de beskriver är full av stress och osäkerhet och samtidigt så händelselös. Tristessen och ensamheten de känner när de trycker i dåligt möblerade lägenheter i många, många dagar i sträck utan att kunna sova. Och när de går ut har de skottsäkra västar på sig och vet att detta kan vara sista gången de gör det. Det är så extremt långt bort från den glorifierade bilden av gangsterlivet. Stora pengar, flashiga kläder, tjocka guldkedjor, glammiga fester och coola bilar. Och ungefär så långt som man kan komma ifrån hur livet borde se ut för en tonåring. När jag läste det där så kände jag en viss uppgivenhet, det ska jag erkänna. Men samtidigt är ju hoppet det sista som lämnar oss människor. Och i detta nu pågår en massa socialt arbete för att stödja unga människor som hamnat helt fel i tillvaron. Och hjälpa dem som vill försöka ändra riktning, börja om eller kanske bara få upp lite styrfart i sitt liv. Så idag handlar Kropp och själ om det som faktiskt kan hjälpa unga människor. Vi ska prata om hur man jobbar med de som är i kriminalitet och missbruk, men också om de som hamnat fel med skolarbetet och blivit hemmasittande. Hjälpen som gör skillnad är rubriken. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och först idag så ska vi träffa 21-åriga Marvin som är en av dem som tar studenten i dagarna. Och det är något han firar lite extra. För under flera år var han hemmasittande men fick till sist hjälp att komma ur sin situation. Caroline Mattiasen har träffat Marvin.
Vi slår oss ner i skolans nybyggda orangeri. Till skillnad från inne i skolbyggnaden är det här nästan helt tyst.
Jag ska se här så att jag dels hör i mitt ena öra. Och sen så kommer jag faktiskt hålla den ganska nära sådär.
Låter det bra? Det låter jättebra. Det låter bra. Men jag heter Marvin Bergström och jag är 21 år nu. Jag går i gymnasiet sista året på samhällsprogrammet på Magelungen Södermalm.
Hur känns det idag när du går till skolan?
Jag älskar ju skolan idag och jag har alltid älskat att lära mig nya saker och liksom förstå mig på saker som är svårt. Men jag har alltid trott att det har varit motsatsen, att jag har hatat att lära mig bara för att skolan har varit så svår.
För Marvin börjar skolproblematiken redan i lågstadiet.
Jag kände mig utstött, utfryst och hade väldigt svårt med det sociala. Med vänner, kompisar och... Just när man går i ettan, tvåan, trean, då är ju vänner väldigt viktigt. Att man har folk umgås med på rasterna, på lektionerna, efter skolan. Och jag hade aldrig den gemenskapen. Jag tror att det var liksom grunden till problemen.
Han känner sig så pass utfryst att det till slut blir för jobbigt att gå dit överhuvudtaget. I slutet av trean är hans frånvaro så hög att han byter skola. Och på den nya blir det bättre till en början.
I början så hittade jag då några kompisar som jag klickade med och jag fick en jättebra mentor som var liksom, han var där för mig, han hjälpte mig, för att jag tror att det var ett stort problem i lågstadiet, var att jag hade ingen tryckpunkt. Ingen lärare kände jag förstod mig. Men nu på den här nya skolan så hade jag en mentor som förstod mig, han hjälpte mig, och han hjälpte mig med det sociala som jag hade lite svårt för, de här koderna och sånt.
På vilket sätt hjälpte den här resursen dig i det sociala?
Nej, men han var nog väldigt mycket en trygg pelare. Jag kunde vända mig till honom, och det var just det här kommunikativa som var svårt för mig, att kommunicera med de här barnen. Men han kunde vara som en grundpelare när vi typ, ja men i lekar och så, när vi skulle spela pingis, för jag skulle aldrig ta initiativ att springa till pingisbord när de andra stod där. Men han kunde liksom inkludera mig, och han såg mig, och liksom, jag tror att det var väldigt viktigt på ett sätt som ingen annan lärare gjorde.
Men efter bara en termin slutar resursen och Marvins trygga punkt försvinner. Han faller åter tillbaka i gamla mönster. Det blir en tid som Marvin minns det, med många möten.
Hur ska vi kunna hjälpa Marvin på bästa sätt? Och hur ska vi få honom att komma tillbaka till skolan? Och det var ju väldigt länge sedan, men jag kommer ihåg att det var väldigt många brutna löften. Att lärarna och de på skolan, de lovade väldigt mycket som de inte kunde hålla. För att jag tycker att det är väldigt viktigt med ramar och sånt. Och det är liksom, jag vill ha det tydligt. Att det ska vara strukturerat. Skoldagen ska se ut så här. Jag ska sitta här. Och jag ska liksom, ja men så. Men de kunde inte hålla det. Liksom någon dag kommer jag komma till skolan och min plats var upptagen. Det går ju inte. Eller någon dag när en lärare lovade att möta mig utanför skolan för att jag tyckte att det var jobbigt att ta sig in. Då kom inte den läraren upp, eller läraren glömde eller liksom så. Så redan där att liksom bara ta sig in i skolan. Och det var sådana små saker som gjorde att mitt förtroende för lärarna och vuxna i liksom allmänhet blev förstört.
Minns du känslan i kroppen när du tänkte på att gå till skolan en dag?
Nej, men det gick inte. Jag kommer ihåg att jag har liksom fragment av att min mamma typ, ja men hon står med bilen redo igång och jag ligger i mitt rum liksom nedsläckt, och det är väl det jag kommer ihåg, att hon försökte få ut mig men det gick inte. Och jag kände mig bara så hopplös, för att ju längre tid som gick, när vi liksom rörde oss mot sexan, sjuan, jag hamnade ju mer och mer bakom. Och varje gång jag kom till skolan så blev jag så påstressad, både av att jag visste att jag var långt bakom, men också att läraren sa ju det, att Marvin, okej, nu måste du faktiskt börja jobba. Det är liksom, du kan inte bara sitta här och inte göra någonting. Och det blev ju ännu jobbigare, för att jag tyckte att det var jobbigt att bara vara i den miljön. Och sen ska jag sitta där och räkna massa matte. Det blev ju liksom bara kaka på kaka.
I slutet av nian sitter han bara hemma. Instängd i ett nedsläckt rum spelar han spel och drar sig undan. Ju längre tiden går, desto svårare blir det att gå ut. Det känns helt omöjligt.
Jag kom till en punkt där jag inte brydde mig så mycket. Att det blev bara så, jag skulle inte säga att jag var suicid eller liksom självmordsbenägen så, men jag ville inte leva. Utan jag brydde mig bara inte om livet, tror jag. För att jag kände att det har gått så långt och det finns liksom inget mer, alltså är det här allt? Alltså min framtidstro blev så mörk av att dagarna var så mörka, och jag tänkte att hur ska jag någonsin komma i kapp de här åren?
Vändningen kommer när en psykolog en dag knackar på sovrumsdörren. Efter ett tag får han komma in. Marvin ligger med ryggen vänd. Psykologen sitter på en stol bredvid, blicken åt andra hållet. Marvin vill inte bli sedd.
Och vi pratar och vi har långa konversationer, och han kommer till mig en dag i veckan, samma tid, samma plats, men liksom på samma sätt, och bemöter mig. Han hjälper mig väldigt mycket liksom med min resa, att liksom komma ut och liksom hitta en mening någonstans med livet. Att skolan är så mycket mer än att bara lära sig matte, svenska och engelska. Jag hade inte lämnat huset på säkert ett år. Så jag kommer ihåg när jag och då psykologen, vi går upp för min trappa. Alltså det är så sjukt att tänka sig nu när man är ute dagligen. Men jag hade inte liksom sett solljuset, varit ute bland folk på så länge.
Till slut går det att ta nästa kliv. Han börjar på ett skolförberedande program. Ett första steg tillbaka mot undervisning.
Framförallt då är det ju väldigt mycket att jag bara ska komma dit, rutinerna. Och det var ju det som tidigare skolan inte hade lyckats med. Men nu när jag ska bli uppmätt, visst, då blir jag uppmätt. Och om de inte hade gjort det så hade det nog inte gått.
När rutinen väl sitter blir det dags att gå vidare och läsa upp betygen. Vid det här laget har Marvin fått en autismdiagnos och stödet kan riktas mer rätt. Han börjar nu på det han kallar en riktig skola.
Det är klasser om typ 5-8 elever med lärare, och då blir också det sociala att då sitta med de här eleverna, vara med på rasterna, och det kommer jag ihåg att det hjälpte ju min mentor mig med väldigt mycket. Då få in mig lik när jag gick i fyran och jag hade min resurs där som drog med mig, så gjorde hon samma sak. Och alla andra lärare, att de spelade kort. Marvin, kom och sätt dig. Du behöver inte ens vara med, bara sätt dig vid bordet. Och liksom den gemenskapen. Och de var alla liksom en sån viktig trygg punkt som jag inte hade känt förut. För att de såg mig någonstans bakom diagnosen. Man märkte att de brydde sig där lite extra. Det var liksom inte bara att jag skulle komma dit, klara ämnena och sen skicka ut mig. Utan det var att de ville liksom förstå sig på mig.
Under andra året ligger fokus mer på sociala utmaningar. Marvin har gjort en checklista med saker han vill klara av. En av punkterna är att åka buss i kollektivtrafiken.
Och då sätter vi oss på bussen. Och det var ju, jag kommer ihåg det som en berg- och dalbana när jag sitter där bak. Jag är nästan exalterad för att det är så mycket som händer. Det kändes fantastiskt. Det var ju självklart väldigt mycket ångest inblandat. Men det var sån frihet för att jag har sett det på film. För det var så nytt och jag hade liksom inte upplevt det på så många år. Jag kommer ihåg att när jag satt där på mitt rum så kändes allting så hopplöst. Och jag kände att den framtid jag har nu skulle jag inte ens kunna drömt om. Men det är små steg som liksom har lett mig hit, och de små stegen jag väl tog dem, de kändes helt obetydelsefulla. När jag satte mig på bussen första gången, när jag satte mig i ett klassrum fyllt med massa elever första gången. Men det är de små sakerna som har fört mig hit, och det är möjligt med tid. Vissa saker tar bara längre tid.
Det är svårt att tänka sig att du satt inne i så många år och inte ville gå ut när du sitter här i det här fina orangeriet, och det är sol ute och fåglarna kvittrar.
Jag kommer ihåg att min mentor då, som när jag gick på andra året, jag hatade ju solen för att jag kände mig så sedd i solen. Så jag brukade alltid komma in jätteglad när det regnade och var molnigt. Och då kommer jag ihåg att hon sa till mig att hon tog mig på axeln och bara, Marvin, det finns en dag då du kommer att vara glad över att det är soligt ute. Och jag tänkte att alltså, det var ingen chans. Det var verkligen, det var bara någonting hon sa. Men idag och liksom resten av de här fina dagarna så kan ni ju verkligen se att ja, men det är ju fantastiskt med sommaren.
Det sa Marvin. När ett barn slutar gå till skolan så påverkas ju också hela familjen. Och det är inte alltid som skolans insatser för att lösa situationen ger resultat. Nu ska vi träffa några av de fältarbetare som kliver in när de vanliga lösningarna inte längre räcker till.
Du kan komma in nu för att se. Det är whiteboardtavla. Ibland räcker den inte till, eller hur?
Men vad är det du brukar rita då?
Hur ska vi börja?
Åsa och Daniel arbetar som behandlare med hemmasittande barn och ungdomar. Idag möter jag upp dem på deras kontor.
Vad gjorde ni när jag kom in? Då hade ni haft ett liksom...
Ja, men då hade vi ett föräldrasamtal. Ja. Och då håller vi på med en kartläggning. Så att i början av hemmasittarprogrammet börjar med en kartläggning. Vilket håller på i 3-4 veckor, och det låter jättetråkigt med kartläggning. Vi brukar säga det att det här är för att vi ska komma vidare, så vi inte gör om saker och ting igen som de har redan gjort med SOS, BUP, HAB, skola etc. Vi kommer ju in när det har gått ganska långt. En del barn och unga har varit hemma i 3 år, 4 år, en del har varit på rummet. Ja, flera månader på rummet, någon potta har varit på rummet, alltså det är på den nivån ibland. Och ibland är det bara svårt att komma iväg. Men hur som helst så ska vi försöka att göra lite annorlunda än vad som redan har gjorts. För de har träffat enormt många instanser redan.
Så det här är lite mer av en slutstation?
Det kan man väl säga faktiskt att det är.
Saker och ting har prövats innan hemkommunen innan. Och så blir vi liksom kontakter av socialtjänsten.
Åsa tar fram och börjar bläddra i en gul inplastad pärm.
Hemmasittarprogram.
Ja. Och då är det liksom, jag först inledning, men sen är det kartläggningsfasen. Ja, kartläggningsträffar. psykoedukation och rational. Och det här ser så fint ut, men man är ju man är hemma och så kanske man avslutar med, ja, med vissa med fika och Uno. När vi har gått igenom det här, vi har dragit lite, nu behöver du information och sen är det diskussion. Så det pratar vi om idag. Så här, information, det här behöver vi gå igenom idag. Vi har en kvart på oss och sen pratar vi med mamma och pappa i köket en halvtimme och sen kan vi spela Uno. Det blir någon slags liten belöning på, ja, på behandlingsfasen eller på behandlingstimmen som vi oftast har.
Vad skulle man säga då är skillnaden på det ni gör efter de liksom har gått igenom redan?
Vi jobbar hemma, hemmasittarprogrammet. Vi börjar där barnet eller ungdomen är någonstans, var är föräldrarna? Det kan vara så att en ungdom är inlåst på sitt rum. Och då sitter vi kanske i köket, dricker kaffe, så småningom så kanske vi får en liten glimt i dörren, vi smsar, vi kanske mejlar, vi kanske skickar in någon lapp, vi kanske får igång någon kontakt. Och så småningom så blir den här ungdomen eller barnet då okej med våra röster, blir lite bekant med att okej, de här verkar inte livsfarliga.
Mycket handlar alltså om att bygga en relation. Och hur man gör det går inte att bestämma i förväg.
Det kan vara via en bulle, det kan vara via indisk mat. Det kan vara att vi sitter på ett gräs utanför och tittar på en katt. Det kan vara promenader runt huset där grannarna tittar lite, vad håller de där på med? Men det sker någon connection, det sker någon slags allians. Och utan allians så är det svårt att jobba. Sverige. Och antingen kan det vara allians med förälder först då, det brukar det ju vara det lättaste för de har kämpat enormt länge. Många.
Om ni har 5 minuter med dem.
Då kan det vara så här att vi pratar om, då kan det vara styrkor, alltså det var det vi ville börja med.
Och ja, de skulle kolla veta exakt vad vi vill veta, hur länge vi stannar, innan, vad som förväntas av dem. Oftast börjar vi börjar inte med problem och bekymmer, utan nej, intressen, det de gillar, inför att vi ska fika nästa gång eller komma med fika.
Ja. Nej, men verkligen så. Och 5 minuter låter jättekort, ja, men, och det går fort också. Men då vet ju de att nästa gång där slutar, ja, vi på ett kommatecken, då kommer, ja, de kommer tillbaka sen, eller vi vet det, att det finns lite att fortsätta.
Det handlar ofta om saker på detaljnivå.
Ja.
Alltså hur man knackar på en dörr när man blir väckt på morgonen. Då kan vi gå runt och liksom knacka på olika sätt.
Ja. För någon vill bli väckt?
Ja, men väckt, ja. Som tyckte att hans mamma väckte på ett alldeles för mjukt sätt. Mm. Då gick vi till frysen och hämtade frysta ärtor.
Ja.
Och så fick mamma testa det. Och det var precis det ungdomen ville för att bli väckt. Det, ja, funkar absolut inte på alla. Men för just det här systemet så funkade det.
Det funkade bra för dem.
Hur många gånger ska man knacka på dörren? Ja. Vart ligger alla saker när man går upp? Mm. Att minska de här hindren för att bege sig mot det som är jobbigt eller har varit jobbigt.
Åsa, Daniel, jag och hunden Elsie ska nu gå en promenad till en mamma vars son har blivit hjälpt av programmet. På vägen dit får jag höra lite om hur deras möten där varit tidigare.
Det här barnet har bakat en del innan vi fick träffa barnet. Då, så har vi fått äta äppelkaka och testa någon muffins. Och, ja, det har hänt saker via kommunikation, har hänt via fika. Kommer jag ihåg, det var liksom en brytpunkt att okej. För där var andra som har kanske varit hatade faktiskt på riktigt, att de har knackat eller tagit ett för stort kliv in i hans rum. Så där har det varit, nej, det var mörka tankar om såna här personer som kommer utifrån och ska hjälpa. Men där fick vi första genombrottet, det var faktiskt äppelpaj, tror jag att det var.
Vi gick på bilen första gången vi skulle skjutsa till skolan.
Ja, men precis.
Vi står och pratar med mamman utanför lägenheten. Hon har mörkt uppsatt hår och hennes örhängen skimrar i ljuset. Länge innebar Åsa och Daniels hjälp att agera taxi till skolan.
Ja, men precis. Han fick ju sitta i baksätet. Så att han inte behövde i början liksom prata någonting eller så, utan bara bli skjutsad till skolan. Så det var premissen, liksom, så att inte något small talk.
Problemen börjar i mellanstadiet för sonen och blir gradvis sämre. Skolan ligger nära och det är lätt att gå hem på rasterna. När det är dags att börja högstadiet tar det helt stopp.
Och då drar ju allting igång. Alltså det blir orosanmälningar, möten med socialen, alltså möten med skolan. Det händer ganska mycket då när de inte alltså kommer igång.
Idag är situationen mycket bättre, även om den inte är helt över. Mycket av det arbete som gjorts har handlat om att ändra vanor hemma och vara tydlig.
Ja, men det var lite sådana små saker som att vi pratade om hur ser rutinerna ut på morgonen. Så att inte vara inne liksom hela tiden på rummet utan se till att ha en ganska lång startsträcka. Att bara gå in en gång i kvarten och påminna om att nu är det dags för det här, tänk på det här och så. Sådana saker liksom. Men det kan som säga som har funkat väldigt bra, det är ju just det här att alla har samarbetat. Det var en fantastisk lärare på skolan som var i samarbete och hade liksom koll på honom under dagen, satte honom i arbete, käkade lunch med honom och sådär. Och liksom, ja, men liksom slussade runt honom i skolan. Så. Och det var ju guld värt.
Det är en krävande insats som görs. Den tar tid och kraft från hela familjen. Mamman igen.
Jag tänker att man gör så gott man kan som förälder. Det är väldigt lätt att man skuldbelägger sig själv och att liksom andra tittar lite konstigt på familjen. Så, men hur svårt kan det vara? Så, men det vill jag egentligen liksom understryka, att jag tycker att det är viktigt att föräldrar som är i den här situationen gör verkligen allt för sina barn. Det är min upplevelse. Och man ska liksom inte gå omkring med en skam för det, utan jag tror att det är bra att man pratar med andra också om det. För det finns också ändå, har jag upplevt, liksom en stor förståelse för folk. Och pratar man om det så brukar man märka att man inte är ensam. Och det kan ju vara en liten tröst så.
Det var Caroline Mathiasen som träffat fältare och föräldrar som jobbar ihop med Magelungen och sådana som alltså har ändå fått till åtgärder som hjälper. Och på Magelungen där jobbar också Samira Said, kriminolog och metodutvecklare som finns här i studion. Hemmasittare är ju en grupp ungdomar som uppmärksammas en hel del på sista tiden och de riskerar ju att hamna i utanförskap och psykisk ohälsa. Marvin som vi hörde tidigare är ett exempel på att det faktiskt går att få till åtgärder som ger verklig hjälp. En annan grupp ungdomar som du Samira har jobbat väldigt mycket med är de som jag nämnde i inledningen, de som är i eller i närheten av kriminella gäng. Mm. Först, hur är det att jobba med sociala insatser för en grupp som väldigt många människor har mycket åsikter om och kanske inte känner till så väl?
Mm. Jag älskar mitt jobb kan jag säga, och jag älskar att jobba med de här barnen. Jag tror att jag alltid har sett dem som barn helt enkelt, så för mig är det som att jobba med vilka barn som helst i princip.
Upplever du att väldigt många har åsikter om hur man ska göra eller vad det beror på?
Ja, gud ja. Mm. Det är ju en målgrupp som väcker väldigt mycket starka känslor hos oss alla. Även hos mig som har jobbat med dem i så många år. Och jag tror att många är rädda för de här ungarna. Och jag tänkte på det Marvin sa om att se bakom diagnoserna, sa han ju. Jag skulle säga att se barnet bakom handlingarna är jätteviktigt. Men oftast så bemöts de inte på det sättet, just för att rädslan tar över för många professioner, tror jag.
Den beskrivningen av ett liv i misär som jag nämnde i inledningen, är det någonting som du känner igen?
Ja, gud ja. Jag skulle ha kunnat sagt det själv faktiskt, för det är precis vad de befinner sig i. Och jag tror att det är det som får mig att stå här och prata om det idag. Att man har, det som gör dem så komplexa, det är att de är både offer och förövare. Och man har svårt att förlika sig med det. Hur kan ett litet barn begå så hemska handlingar? Men det jag har sett är misär under alla de här åren. Och det har ju blivit värre med åren definitivt.
Och hur kan det se ut? Hur ska du beskriva det?
Jag har ju faktiskt haft, jag har jobbat som ungdomsbehandlare, vill jag bara säga så att alla får, i väldigt många år. Men jag har fått äran att följa med dem på hur en dag kan se ut. Stressen, hur mobilen, de behöver vara tillgängliga konstant. Deras mobil ringer, det är sms. De har visat mig.
För andra personer i gänget.
Äldre, ja, de som har lite mera makt. Så, för det är ju hierarkier där. Och men de får aldrig vara i fred. Och många av de här som jag har mött, jag kommer ju alltid in i det här när det har gått väldigt, väldigt långt tyvärr. Men de är utbrända. Vi har 15-åriga killar och tjejer som är helt utbrända och mår väldigt, väldigt dåligt. Och apropå det Marvin sa om framtidstro, de här barnen har ingen framtidstro. Och det är så sorgligt att sitta framför en 15-åring som säger, men vad ska det här hjälpa mig med? Jag kommer ändå dö innan jag är 20.
Mm. Du är en av de skribenterna i den här nya antologin som heter Lyckade ärenden inom socialtjänsten, som ju på något vis vill lyfta upp att det faktiskt också går bra i vissa fall och att det finns poäng med att försöka göra någonting. Varför var det viktigt för dig att berätta om ett lyckat fall?
Det var jätteviktigt för att jag tror att jag vill verkligen att man ska förstå att det här är barn som behöver vuxnas liv och att det går. För det finns, apropå hopp som du nämnde i början, det finns en viss hopplöshet när man möter de här barnen. Just för att många av dem begår väldigt, väldigt hemska handlingar. Men jag var med och skrev den här för att den historien är en av de absolut värsta jag har varit med om, professionellt. Men han lyckades ta sig ur mot alla odds.
Kan du berätta någonting om vad han var med om? Det blir lite kort.
Lite kort. Ja. Nej, men han var skyddsplacerad, familjehemsplacerad och fick faktiskt droger av familjehemsmamman för att lugna honom. Det var hennes ursäkt i alla fall. Och det här är en unge som har blivit utsatt för våld i hemmet, har sett pappan utsätta hela familjen för våld. Så att den här diskussionen passade ju honom utmärkt. Så hon fick honom att börja med nya droger. Innan rökte han på. Men sen hon introducerade honom till starkare droger och tabletter. Och det kom ju fram efter ett tag. Efter att jag hade jobbat med honom ungefär kanske 8 månader eller någonting. Som han ringde mig mitt i natten och sa, jag tar droger. Och du kommer aldrig kunna gissa vem det är som har gett mig drogerna. Jag bara, jag tror jag vet. Så åkte jag dit mitt i natten.
Och var det det som fick situationen att vända för honom, eller vad var det som fick?
Om man frågar honom, jag önskar att han kunde vara här och berätta själv, men han är lite tillbakadragen. Det var att det fanns en vuxen som trodde på honom och att jag kunde ge honom något helt annat än vad han var van vid. Den här pojken har en väldigt dysfunktionell familj, men det finns väldigt mycket kärlek där. Så det är inte brist på kärlek, absolut inte. Men föräldrarna är upptagna av sitt eget. Syskonen mår också dåligt. Så det är verkligen en hemsk situation som hela familjen befinner sig i. Mycket tack vare pappan egentligen och hans beteende. Men han hade aldrig fått känna på någon som trodde på att han kunde faktiskt klara av någonting annat. För kriminalitet kunde han. Och det var jag tydlig med, inte bara med honom, med alla barn och unga som jag möter, att du kan göra vad du vill. Valet är ditt. Så jag kommer aldrig, aldrig tala om för dig vad du ska göra eller inte. Däremot kommer jag presentera dig med olika alternativ. Sen är valet upp till dig. Och det måste man ge dem. För att det här är också ungar med väldigt mycket agens.
Här i studion finns också Jonathan Eliasson, chef för SIS ungdomshem Klarälvsgården och psykolog i grunden, eller hur?
Det stämmer bra.
SIS ungdomshem har ju varit föremål för en hel del kritik i samhället under de senaste åren från alla håll kan man säga, myndigheter, forskare, barnrättsorganisationer. Det har handlat om brister i själva vården och behandlingen och kritik om isolering och om säkerheten. Vi kanske inte ska ta hela den problematiken här, men finns det tillräcklig kunskap om hur man bäst tar hand om de här ungdomarna?
Alltså, så här skulle man kunna säga att myndigheterna har fått ganska mycket kritik genom åren. Vissa saker har varit befogade och vissa saker kanske har snarare handlat om våra förutsättningar. Tar vi det här säkerhetsperspektivet exempelvis, så blir det en lagändring där ungdomarna skulle ha tillgång till en egen mobiltelefon en timme per dygn. Sen kunde vi begränsa om de hade surfplatta och vi kunde begränsa delar av ungdomar, men det fanns alltid någon som hade tillgång till omvärlden och vi kunde inte kontrollera det. Det ledde ju självklart till att det blev konflikter, det blev hot, det blev fritagna och så vidare. Nu har vi fått annan lagstiftning, vi har också fått mer resurser i form av ekonomiska medel, så vi har höjt bemanningen. Så jag skulle säga att vi är i ett helt annat läge än man var för några år sedan. Och där kan man väl också se att kritiken mot myndigheten de senaste åren är betydligt lägre. Men fortsatt har vi saker att arbeta med och de försöker vi göra hela dagen. om det finns tillräcklig kompetens. Alltså, vi har många medarbetare som är jätteduktiga och som är väldigt kompetenta och som gör ett bra arbete. Sen är det väl självklart så att vi hela tiden strävar efter att bli än bättre och ligger framkant gällande vård och behandling för en målgrupp för oss.
Ja, men precis. För det är en väldigt specifik och ganska svår grupp av personer som är hos er. Kan du berätta, beskriva lite vilka det är som bor hos er?
Både specifik och inte specifik. Tittar man på myndighets så är den väldigt heterogen, alltså stora skillnader. Vi har ju unga barn som har stora problem och som inte har kriminalitet. Och sen har vi den målgrupp som bor hos mig på Klaresgården. Och det är ju ungdomar som är dömda att avtjäna en verkställighet enligt sluten ungdomsvård. Alltså ett fängelsestraff att de är för unga för fängelse. Så blir de inlåst hos oss. Den målgruppen är ju unga pojkar hos oss. De är 16-21 ungefär. Och de som bor hos oss har också blivit dömda för grov brott. Det är ganska långa verkställigheter. Maxstraffet i Sverige är 4 år och fler av de ungdomar som bor hos oss har maxstraffet eller nära inpå. Jag skulle säga att i princip alla som avtjänar verkställer oss är involverade i tung kriminalitet, gängkriminalitet, antingen som utförare eller som beställare. Så att den målgrupp som bor hos mig är ju den målgrupp man läser om i tidningen och hör om på tv, radio
och
så vidare.
Och det finns även missbruk och psykiska problem också, eller?
Det finns det, men den är inte alls lika uttalad i den här målgruppen. Vi hade ju ungdomar tidigare som vårdade i lagen om vård av unga. Då är det att det har ett vårdbehov och också en tvångslagstiftning, men inte dömd för brott på samma sätt. Där var mer en bredd i komplexiteten. Det var psykiatriska besvär, det var missbruksbesvär. Den målgruppen hos nu är lite mer nischad mot kriminalitet. Sen finns det missbruk, men inte alls i samma utsträckning. Mm. Det finns psykiatri, men inte alls i samma utsträckning. Utan den här målgruppen är ganska nischad mot just kriminalitet. Mm.
Men är er uppgift att vårda, eller att vårda dem, eller att skydda samhället, så att säga?
Nej, men vår huvuduppgift skulle jag säga är att se till att de här ungdomarna, när de skrivs ut från oss, när de har avtjänt sitt straff, så ska de vara i betydligt bättre skick och mer redo att kunna följa normer, regler, lagar och komma in i samhället. För det här är personer som står långt utanför samhället. De har inte haft en fungerande skolgång på länge, de har inga visioner och drömmar riktigt, utan ganska många pratar om sin 25-årsdag. Jag var psykolog i 8 år innan jag blev chef, och många pratar om att säga, men jag kommer inte se min 25-årsdag. Och har du då en ungdom som inte ser att de har så många mer år kvar, då blir det också svårt att motivera dem till skolgång och den biten. Utan de vill ju ha snabba pengar, hög status snabbt. Så att det handlar väldigt mycket om att skapa en framtidstro och kring förändring. Mm. Och det gör vi främst via att bygga professionella relationer och lite som Samira var inne på, erbjuda alternativ.
Mm. Samira, du och dina kollegor kanske är med numera som jobbar med de här killarna innan de hamnar på sist då kanske, förhoppningsvis.
Eller när de kommer ut också.
Ja. Mm. Vad behöver de här då för att inte hamna där till slut?
För att inte hamna där? Jag tror ju verkligen på intensiva behandlingsinsatser. Jag tror att man ska jobba med familjer och som hans mamma sa, Marvins mamma, att föräldrar gör...
Det var inte Marvins mamma, det var en annan.
Var en annan, mamma. Okay. Men, ja. Att föräldrar gör allt för sina barn. Och det är samma sak med de här barnen. Få med familjen, även om det är placerade barn, även om de sitter på SIS exempelvis, att man bäddar för en bra utgång därifrån.
Men hur når man fram till barnen? Att de faktiskt lyssnar på dig, vad du kommer
på
att
mig.
Säga.
Ja.
Gör du?
Omvänd psykologi? Nej. Ja. Jag tror att jag är ganska tydlig. Det är det jag har fått höra har uppskattats mest. Jag är ärlig. Jag går aldrig bakom deras rygg. De är med i alla processer. Och det brukar göra så att de verkligen litar på mig. Jag har till och med, när jag vet att någon ska åka in eller att jag har sagt till polisen, ge mig en chans att prata med ungen och med familjen så att det går till på ett bra sätt. Så det här sveket inte sker där, ungdomen känner sig övergiven. Så
jag tror det var en nyckelfråga i det här. Ja. Det nämnde ju även Marvin, att han kände sig sviken av skolan och av de löften han fått.
Mm. Precis, och det är skadligt och det är jättesvårt att reparera, men det är inte omöjligt. Så jag tror att det är och de tål väldigt mycket mer. Så att många av de här barnen som jag har mött, de känner till min anmälningsplikt. De vet att jag kommer göra någonting åt saken om du kommer till mig och berättar någonting som du som barn inte ska behöva vara med om. Men de kommer ändå och berättar. Mm. Mm. Den dagen de kommer så tänker de, okej, den här tjejen, hon kommer kunna hjälpa mig med det här problemet. För vad är alternativet? Jo, de vänder sig till andra barn som inte har någon aning om hur de ska lösa situationen. Mm.
Jonathan, för er då, era ungdomar är ju inte där av fri vilja då. Nej. Utan har redan begått ganska svåra brott.
Ja.
Hur får du till? Vilken betydelse har det att det inte är frivilligt om man vill ändå försöka hjälpa dem?
Nej, men det är klart att det har en stor betydelse att du är inte där av fri vilja. Du kommer också att på det datumet du avtjänar till straff så kommer du släppas ut. Men de här ungdomarna vill ju oftast bygga relationer. De vill ju också få bekräftelse, bli sedda. Det är därför ofta de hamnat i kriminalitet. Det är ju att de söker någonting. Där de ofta själv pratar om oftast pengar. Men vad är pengarna stå för? Om det står för status, det står att bli någon. Och kan vi hitta andra alternativ att bygga de här relationerna med dem? Så är de oftast också följsamma till vård och behandling och anpassning. Mm.
Och hur ska man göra för att bygga den här relationen?
Nej, men mycket handlar tror jag om att vara lite som Samir är inne på. Man ska vara rak och ärlig, man ska vara tydlig med förutsättningarna och man ska också vara tydlig med att nu kommer jag att agera på det här sättet och också förklara att det är för ditt bästa, jag tror att det är på grund av det här och det här. Och sen så pratar vi ibland om tidsfönster, när det finns någonting akut som händer där ungdomar behöver att nu kommer vi nu. Lite som när Samir åkte en person mitt i natten. Jag hade också en ungdom, tungt gängkriminell, varit med i mycket grov brottslighet och en sen kväll på helg ringde till mig och sa att han ligger i fosterställning och gråter och han har frågat efter dig. Kan vi boka en tid på måndag? På måndag kan vi inte boka en tid. Jag bor 5 minuter från institutionen, så på 5 minuter var jag där. Och den kvällen och natten satt jag en stund hos honom och pratade. Hade jag gjort det på måndag så hade han känt att han kom inte när jag behövde honom. Varför ska jag ge någonting? Mm. Men jag kom när han behövde mig. Och det var en av nyckeln till att han senare kunde involvera sitt avhopp-program. Lämna information till polis, flytta till skyddat boende och ja, nu vet jag inte hur det har gått. Men jag tror faktiskt att det har gått bra för den här killen. För han hade mycket resurser.
Mm. Vi har en gäst till med här i studion, Annika Karlsson Bergdahl, dokumentärförfattare, kulturproducent, aktuell med intervjuböckerna Kvinnor i fängelse och Män i fängelse. Du har alltså intervjuat personer som är där. Det här är ju då ungdomarna, kanske 10 år senare skulle man kunna säga. De här personerna som du har intervjuat har levt tuffa liv. Kan du se gemensamma nämnare hos dem som gjorde att de hamnade där de hamnade?
Ja, absolut. Jag tycker att det som ni båda här har pratat om stämmer ju väldigt väl överens. Och precis det här svikna, uppväxta i otroligt destruktiva familjer, nästan alltid. Söker bekräftelse på olika sätt, hittar liksom det i sitt lilla gäng. För det börjar ju ofta väldigt tidigt och tillsammans med kompisar och så. Så att ja, det är väldigt mycket som är samma liksom.
Det låter ju väldigt sorgligt på något sätt att det börjar så tidigt. Samhället har misslyckats på något sätt.
Absolut, och jag säger detsamma här med att det är för få vuxna. Det är för få vuxna i skolan, det är för få vuxna i samhället som ser och som vågar ta tag i de här svikna barnen.
Mm. Vad berättar de själva om då, hur de vilken typ av insatser de har fått eller deras kontakter med?
Många känner sig verkligen svikna och inte tillräckligt sedda och sen... Det är ju också, väldigt många har ju diagnoser, mycket, och för jag ser också, det finns så mycket...
Vi pratar neuropsykiatriska diagnoser.
Ja, precis. Många har en ADHD. Eller, ja, precis. Och många har också en väldig potential, en väldig energi. Och man önskar att samhället såg, att vuxna såg att... ja, men här finns det, vi måste hjälpa dem att kanalisera den här energin, liksom. Och ja, men, nej, men de pratar om, alltså jag har en kille som också blev väldigt, han är grovt kriminell, verkligen gängbrottslig och skulle nu få avhoppa program och var väldigt trött, men nu hade han tröttnat liksom vid 38 års ålder. Men han redan som 9-åring var väldigt, ja, busig och sådär. De åkte rullskridskor på ett köpcenter, blev neddragna av polisen och fick stryk. Alltså 9 år gamla, neddragna i ett garage. Och sen så bara det fortsatte. Och han sa det att polisen hade bara någon månad innan varit i skolan för att säga vi är till för att hjälpa er. Men blev då sviken och sa att polisen blev min fiende. Så att, ja, och psykologer som kanske inte har förstått och lärare som har, ja.
Beskriver de själva sitt liv fram tills där de hamnade sen, som liksom vid sidan av samhället, att de inte riktigt är med? När man pratar om polisen på det här sättet, så låter det som att man säger att vi är till för er, fast jag är inte en av dem.
Ja, nej, men jag tycker att de allra flesta känner sig svikna. Jag hade en annan kille som han var väldigt arg på sig själv för att han åkte fast, och så hamnade han på ett behandlingshem, och han tyckte det här behandlingshemmet var helt fantastiskt. Men han, och så blev han kär, och sen så gick det åt skogen. Och han hade ju behövt någon som liksom var där och fortsatt, och inte, alltså att många upplevde att de släpptes för tidigt. Eller släpps för tidigt.
Det har ju också funnits och finns till viss del behandling inom kriminalvården för de här personerna att få. Vad berättar de om det? Är det någon som har hjälpts av det?
Ja, men det är ju tyvärr så, eftersom då det har skett så mycket inom kriminalvården och att det inte finns lika mycket vård och behandling. Väldigt många är idag väldigt, väldigt kritiska. Jag gjorde ju djupintervju med kvinnor först, och mellan de intervjuerna med kvinnorna och männen så gick det 2,5 år. Och under den tiden så har det hänt otroligt mycket. Och de männen som jag nu träffade, som har suttit väldigt länge, de har gått till exempel 12-stegsprogrammet.
Det är
missbruksprogram som har varit liksom under lång tid på fängelset. Och det skulle jag säga att det har hjälpt väldigt, väldigt mycket. Och det var flera stycken som också ville prata med psykolog och hade begärt det när de kom till anstalten. Ja, men det är, du kan sätta upp det på listan där. Det är kötid på 1 år. Och det tror jag är väldigt, väldigt destruktivt från samhällets sida, att vi inte har de resurserna inom kriminalvården. Och många inom kriminalvården är ju otroligt frustrerade över att det ser ut som det gör. Mm. Det finns ju jättemycket bra personer som jobbar där.
Vad tänker du, Samira, när du hör det här?
Jag håller ju med, tyvärr. Men som vi inledde här, det finns ju trots allt hopp, för det finns människor där ute som verkligen bryr sig om vad som händer. De här barnen som du har mött och blivit vuxna sen. Absolut.
Och jag skulle säga också att det civila samhället kommer ju in inom kriminalvården och gör ett fantastiskt arbete, och präster och imamer och så också. Så att det sker ju massa bra, och jag har ju ett par solskenshistorier också.
Berätta.
Killar. Ja, men jag har 2 killar egentligen, som en av dem var väldigt musikintresserad. Han har alltid spelat, men hade aldrig trott att han kunde hålla på och pyssla med det. Men så fick genom ett projekt att jobba med en musikpedagog, och som peppade, och han sa att ja, men det är tack vare henne som jag nu och han har muckat, och nu går han musikproducent på en folkhögskola. Och han är så taggad. Och en annan kille som också hade en övervakare som jobbade inom frivården, och som stenhårt trodde på honom och var med och såg till att han kom till det behandlingshem han hade önskat, och som har följt honom, varit med på alla möten inom kriminalvården och så. Så att, och då, det blir ju skillnad. Och jag tänkte på det du sa, Samira, att se barnet, ja, se människan. Det är ju det vi måste göra. Vi demoniserar ju människor som idag sitter i, som har hamnat utanför samhällets ramar. Liksom.
Vi ska prata lite om forskning nu. Det är inte alltid så lätt för akademin att hinna med och göra större forskningsprojekt kring insatser för unga människor i ett samhälle som förändras väldigt snabbt. Men det pågår ändå en del intressant forskning, bland annat kring socialt arbete vid Lunds universitet, där man just nu håller på med en studie kring familjehemsplaceringar. Och en delstudie där är just publicerat, där man har djupintervjuat barn om deras upplevelse av att vara placerade på familjehem. Elia Psoni är professor i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet och har lett den här studien.
Familjehemsplacerade barn som grupp är utsatta barn. De har väldigt, väldigt olika utvecklingsbanor och livsbanor. Men själva faktumet att de växer upp i familjehem blir också lite av en utsatthet, så som det är. Och det finns mycket som görs för att försöka stödja de här barnen. En sak som inte görs alls ofta är att de själva kommer till tals för att försöka belysa sin situation. Och jag och mina medarbetare tror starkt på att allas perspektiv är superviktiga för att vi ska kunna förstå, riktigt förstå, hur vi ska kunna ge stöd, hur vi ska också tänka in oss i andra situation.
Och vad är det ni har pratat med de här barnen om?
Vi pratar om allt. Skola, vänner, hur man ser på sig själv och så hur man ser på sin familj. Den är väldigt mycket om ungdomens liv och perspektiv och mycket tyngd på relationer.
Har det funnits för lite kunskap om hur barnen själva upplever sin situation?
Alltså det finns mycket forskning om vad som tycks vara viktiga för deras motståndskraft. Skola, kompisar i skolan. De sakerna har annan forskning visat. Men familjehemsplacerade barn har inte kommit till tal så mycket. Så deras perspektiv har inte varit en del av pusselbiten. Nej. Vi har försökt liksom att strukturera in den, men inte genom deras röster. Vi gör nu mycket av detta med mina medarbetare.
Det är ganska vanligt att barn av olika anledningar tvingas byta familjehem och flytta och bryta upp. Kan du säga någonting om hur de har reagerat på de här uppbrotten?
Och då är det här att varför man flyttar är förstås viktigt här, för att ibland är ju inte familjehemmet den trygghet och den miljö som den bör vara för barnet. Och då är nog barnen lättade av att få byta. Det måste man också ta med. Men för det mesta pratar barn om att det är väldigt svårt för dem att få ihop en känsla av hem. En känsla av att de vet vem de har runt omkring sig. De har beskrivit också väldigt livligt för oss hur mycket tid det tar att komma in i en familj och känna: här är min familj, eller här är en familj jag känner mig bekväm med. Här trivs jag. Och om det finns en sån lång insparkningstid så kan man tänka sig att man spenderar jättelång del av sin barndom på de här tiderna det tar att vänja sig. Liksom. Och sen är man flyttad igen. Så till slut så känner de ingen tilltro riktigt för det här systemet som är menat för dem. De känner inte att de har ett hem, och det gör att de uppfattar sig ännu mer som ärenden, projekt, massa kontakter med myndigheter och ingen riktig familj där de hör till.
Det har ju varit då, som du sa, djupintervjuer med 12 barn. Är det någonting som du har blivit särskilt berörd av eller förvånad över över de här resultaten?
Jag skulle inte säga förvånad över, men det finns i alla fall två saker som jag tycker blev ganska tydliga för oss. Det ena är att det finns en skörhet som går djupt inne i själen på de här barn och ungdomarna. De reflekterar, de tänker och de har jättesvårt att hålla bort att det är någonting de har gjort fel. Även om du inte har gjort någonting fel, ingen av de barnen som vi pratade med har en egen del i att de är familjehemsplacerade. Men ändå så verkar de ha så svårt att hålla bort den känsla att det är fel på mig. Jag har gjort någonting som gör att jag förtjänar att ha det här bräckliga livet. Och det är någonting som berör väldigt, väldigt mycket. Den andra saken som jag tycker är jätteviktigt, det är att det inte är lätt för familjehemsföräldern. Det är inte lätt för familjehemmet. De här barnen behöver känna att de hör till och att de har människor som finns till. Samtidigt vill de att man håller sig lite på avstånd och ger dem den tid de behöver för att liksom komma in och känna sig bekväma. De vill vara en del av en grupp, en familj, en vardag. Men de vill också få sina egna sätt att vara och vanor respekterade.
Samira Said, kriminolog och metodutvecklare Magelungen, Jonathan Eliasson, chef SIS ungdomshem Klarälvsgården, och Annika Karlsson Bergdahl som djupintervjuat personer i fängelse finns i studion. Vi hörde Elia Psoni säga att det inte finns så mycket studier där man verkligen frågat barnen själva om hur de upplever sin situation. Vet vi tillräckligt om vilken effekt sociala insatser har, Samira?
Nej, tyvärr inte, skulle jag nog vilja säga. Och oftast så ligger ju forskningen lite efter också. Jag skulle nog säga att också inte bara prata med barnen eller de som hamnar där, men med de som jobbar med dem dessutom, som ser de här problemen ganska direkt. Och då finns det kanske inte någon forskning som matchar insatsen så. Så att mer samarbete.
Vad säger du?
Nej, men jag tänkte, för att det är ju också en av anledningarna till att jag har gjort de här böckerna, att det är ingen som pratar och frågar de intagna med många med så lång erfarenhet. Vad är det som hjälper? Alltså, de är ju också experter, och i synnerhet då om man faktiskt har muckat och klarat sig och kommit ut. Att de intagnas röster hörs ju inte heller. Så att det var en av anledningarna till att jag gjorde det.
Vad tänker du, Jonathan?
Nej, men deras röster är självklart en otroligt viktig del i att förstå det här, för de har ju en upplevelse och ett synsätt som vi kanske saknar. Vi står ju utanför och tittar in och försöker förstå, men de kan också sitta med mycket svar. Så att vi kan förstå utifrån forskning och teoretisk kompetens och samhället är uppbyggt, och de kan förstå utifrån personlig upplevelse. Och när de två perspektiven möts, då blir det ofta väldigt bra. Så det är självklart måste vi lyssna mycket på dem och dra de lärdomar vi kan därifrån.
Mm. För det är många av dem som är hos er som har varit föremål för olika åtgärder från samhället som inte har funkat.
Absolut. Alltså de flesta som jag placerat precis har haft ganska intensiva insatser i öppenvården över tid. Så är det.
Men vet vi idag vad som verkligen kan göra skillnad för en ung människa?
Ja.
Vad är det? Shoot.
Trygg vuxen. Någon som tror på en. Alternativ, som jag sa i början. Men framförallt en trygg och stabil vuxen som står kvar, skulle jag nog säga.
Mm. Vad säger du, Annika?
Ja, men jag säger samma, och även när de är vuxna och har hamnat där de har hamnat. Då. För att väldigt många av dem jag träffade hade ju också suttit på ett SIS-hem, till exempel. Och varit liksom föremål för väldigt tidigt. Men att vi får aldrig sluta tro på människan. Alltså, det är verkligen, och det behövs någon som står bredvid, och man kanske behöver det liksom väldigt länge.
Vad kommer de här? Vilka vuxna är det här? Vilka människor är det? Var träffar man på dem? Och är det liksom myndighetspersoner? Eller är det kulturmänniskor som kliver in på fängelset och gör någonting? Eller var kommer de här personerna ifrån?
Ja, men det kan ju vara också någon som är anställd inom kriminalvården som gör stor skillnad, verkligen. Det är väldigt många. Jag har en som sitter på livstid som lärde sig spela klassisk gitarr tack vare en personal som gjorde det. Så att, nej, det handlar väldigt mycket om det möte som den människan upplever, och att det är någon som tror på dem. Det kan vara en övervakare, det kan vara en präst, det kan vara någon som är en besöksgrupp som liksom. Så att det kan vara väldigt olika. Det finns också något som heter försoningsgruppen som brukar jobba på fängelse, som har ju också gjort jättestor skillnad.
Jonathan, du nämnde det här fönstret som kan finnas i en ung persons liv när man verkligen känner att nu har jag nått någon slags. Finns det något gemensamt för de personerna som där det verkligen har man har lyckats vända? För det är väldigt många som får återfall efter sist.
Ja, men så är det. Nej, men om man tittar på vad forskningen säger, så vet vi vad personer behöver, men vi vet det på gruppnivå, inte på individnivå, för man kan behöva olika saker som individ och i olika tidsaspekter. Så. Men det vi är inne på är att man behöver finnas någon vuxen person eller någon trygg person. Sen ifall det är en medarbetare, en vårdnadshavare, en boxningstränare, det är inte så relevant, men de behöver ha någon som känner, den här personen känner jag tillit till, och den här personen gör att jag ändå är beredd att göra förändring i mitt eget liv. Och ibland så uppstår de här fönstren när någonting akut händer. Det kan vara så att en förälder är jätteledsen och arg på dem, och de kommer i kontakt med det egna känslolivet. Och då kan vi komma in som trygga vuxna och också finnas där för dem och ge dem stöd. De kan vara sårbara inför oss och känna trygghet. Det har stor effekt.
Jag skulle bara säga också att det spelar också väldigt stor roll vilket innehåll det är, som till exempel på anstalten. Att det finns tillgång till musik, att det finns tillgång till behandling och att det finns alla de resurserna.
Det får bli sista ordet. Tack så mycket Annika Karlsson Bergdahl, kulturproducent, aktuell med intervjuböcker Kvinnor och män i fängelse. Jonathan Eliasson, chef SIS ungdomshem Klarälvsgården, och Samira Said, kriminolog och metodutvecklare på Magelungen. Vi har också hört Elia Psoni, professor i Lund, Åsa och Daniel som är fältassistenter. Reporter idag det var Caroline Mattiasen. Nästa vecka laddar vi upp inför sommaren med ett program om att maxa livet. Vad väcker upp de starka livskänslorna och vad innebär det att leva sitt liv fullt ut? Det handlar det om nästa vecka. Producent idag var Linnea Wannefors, tekniken skötte Christer Orreteg och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande om en vecka. Hej då!
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.